Har du någon gång funderat på vad som händer efter att vi dör? Finns det ett liv efter döden? Föds vi igen i en ny kropp? Och ja, förstås den viktigaste frågan. Ska någon betala skatt på det vi lämnar efter oss? Det här har i alla fall regeringen funderat på. Speciellt Svenska Folkpartiet tycker att arvsskatten hämmar den ekonomiska tillväxten. Men det är inte alla överens om. I dagens avsnitt av Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, ska vi prata med nationalekonomen Sofia Bucht-Härnäs som har en annan syn på saken. Vad är alltså läget med arvsskatten i Finland? Så här, i våras var det het debatt kring den. Ska den avskaffas? Ska den få vara kvar? Samlingspartiet och SFP var för att slopa den. Till exempel för att de tycker att arvsskatten gör det för dyrt för företagare och jordbrukare att göra generationsskiften. Men arvsskatten fick vara kvar. Istället höjs gränsen för hur mycket du kan ärva och få som gåva utan att betala skatt. Statsminister Orpo har sagt att en avskaffning av den här arvsskatten inte är aktuellt längre den här regeringsperioden. Men debatten har fortsatt bland annat i Huvudstadsbladet. Där har Sofia Bucht-Härnäs, biträdande professor i nationalekonomi vid Hanken, deltagit i debatten med en insändare. Där skriver hon att arvsskatten nog bidrar till samhälle och att en slopad arvsskatt inte nödvändigtvis skulle bidra till ekonomisk tillväxt. Jag pratade med Sofia och frågade varför hon tror att vi har kvar vår arvsskatt när vårt grannland Sverige till exempel slopade den redan i början av 2000-talet.
Finland är inte unikt på något sätt i att ha en arvsskatt, utan det är flera länder som har en arvsskatt. Till exempel Danmark har kvar sin arvsskatt. Och man kan fundera på vad syftet är med skatter i allmänhet. Så ett syfte är ju att generera intäkter till staten som ska kunna användas till offentliga tjänster, skolor, vägar och sjukhus och så. Och sen ett annat syfte är ju att omfördela, och det är ju ett politiskt syfte då, att omfördela och att öka jämlikheten. Omfördela från de som har mycket till de som har lite. Och de allra flesta håller med om att det är mer legitimt och relevant när det gäller att omfördela pengar och tillgångar som folk har fått utan att själva ha tjänat dem, alltså utan att själva har ansträngt sig. Och på det sättet är arvsskatten unikt legitim. Där handlar det ju inte alls om vad du själv har gjort utan vad dina föräldrar har gjort. Så att arvsskatten har ju den liksom moraliska rättfärdigheten i att alla barn när de föds eller alla människor ska ha lika möjligheter att lyckas i livet. Så på det sättet så är arvsskatten unikt legitim. Och gällande att generera intäkter till staten, då brukar vi nationalekonomer prata om att alla skatter har effekter på beteende, på människors beteende. Och vissa, ibland är det önskade effekter, så till exempel om man har en punktskatt på alkohol eller tobak, då är ju liksom poängen att folk ska röka mindre eller dricka mindre alkohol. Men ofta är de här beteendeeffekterna inte önskade. Till exempel när man beskattar arbetsinkomst och man har högre marginalskatter så leder det till att färre människor jobbar en extra timme. Så att väldigt höga skatter på arbete gör att folk kanske då väljer att jobba mindre. Även om effekterna här också är relativt små. Men just på arvsskatten så har faktiskt forskning visat att den har ganska små sådana där oönskade beteendeeffekter. Man skulle kunna tänka sig att om vi har hög arvsskatt så vill folk inte spara så mycket, för att man tänker att när jag dör och ska ge pengarna till mina barn så tas mycket bort i arvsskatt. Men forskning har visat att de här beteendeeffekterna är ganska små. Därför är det ganska många nationalekonomer som faktiskt är för en arvsskatt. Så det är en ganska bra skatt på det viset.
Mm. Kjell Skoglund, vd på Finsk-Svenska Handelskammaren, skrev i HBL en insändare som du sen svarade på. Han skrev att det är dags att vi tar efter Sverige. Och det här är han inte ensam om. Till exempel Svenska Folkpartiet för också den här linjen. Men kan vi lite se till vårt grannland och kolla vilken effekt har arvsskattens slopande haft där?
Ja, det är ju ganska svårt att utvärdera just arvsskattens slopande, för att det som hände i Sverige runt 2003-2004 Och även sen 2007 när förmögenhetsskatten togs bort var ju att det var flera olika delar av kapitalbeskattningen som ändrades. Så att det som Skoglund skriver och som andra argumenterar för att det skulle vara just arvsskatten som är problemet, det har jag lite svårt att se. Eller i alla fall finns det inga utvärderingar som jag har sett som tyder på att slopandet av arvsskatten skulle ha något att göra med liksom bättre kapitalmarknader eller ökat antal börsbolag. Det verkar som en... Det kan väl snarare kanske höra ihop med andra förändringar i kapitalskatterna. Sen hade den svenska arvsskatten problem. Dels så var det ett ganska lågt grundavdrag, så det var 70 000 svenska kronor i grundavdrag. Så ja, ungefär 7 000 euro. I Finland så har vi ju nu då 30 000 euro i grundavdrag. Vilket gör att de ganska många personer som lämnar relativt små arv efter sig beskattas ju inte då i Finland ändå. Medan de gjorde det i Sverige. Och i Sverige var det då ja, ett stort problem att de rikaste hushållen lyckades undkomma att betala den här arvsskatten. Både genom laglig planering och olaglig. Men motsvarande forskning verkar inte finnas i Finland, eller det verkar inte finnas några siffror på hur exakt hur den här arvsskatten slår. Så det är lite av en öppen fråga. Så jag tror inte att man kan säga direkt att arvsskattens slopande i Sverige har haft stora positiva effekter.
Ett argument för att slopa arvsskatten är ju att det skulle underlätta för generationsskiften för företag och familjeföretag. Och sen när det går bättre för företag ökar skatteintäkter, arbetsplatser och så vidare. Men stämmer alltså inte det här?
Nej, men så här, alltså det är klart att om man tar bort arvsskatten för familjeföretag så är det klart det blir billigare att arvskifta eller generationsskifta inom företag. Men redan idag i Finland så har vi en stor rabatt när det gäller generationsskifte inom företag. Så jag såg några siffror på att företag som generationsskiftar har de senaste åren bara betalat ungefär 5% i arvsskatt jämfört med 16% som var liksom medeltalet för alla arvsskiften av olika typer av tillgångar. Och dessutom finns det de här generösa reglerna som har att göra med att man kan dela upp betalningen på 10 år. Så att det finns generösa regler som ska underlätta arvsskiften inom företag. Och sen är det ju även så att man kan fråga sig om det är statens roll att understödja familjeföretag specifikt. Alltså just familjeföretag är ju ofta mindre produktiva i snitt än andra företag. Därmed är det inte sagt att de står fortfarande för en stor del av antalet arbetsplatser i Finland, så de är viktiga på det sättet. Men jag är inte övertygad om att det är statens roll att stödja familjeföretag specifikt. Och dessutom som sagt har de ju redan den här stora rabatten, så att de har inga höga kostnader för att göra generationsskiften.
Men i Finland har vi ett sådant här stort mysterium som det känns som att vi försöker lösa, vilket är att försöka öka tillväxten. Det skulle liksom få oss ut ur den här statsskulden, det skulle kanske tvinga regeringen spara mindre och så vidare. Men ett problem är väl att finländare är rädda att starta företag och behålla dem här i Finland. Är då inte arvsskatten en del av problemet, en del av den här rädslan?
Nej, alltså jag har inte, det finns inga bevis för att arvsskatt skulle liksom skrämma bort eller hindra entreprenörskap. Dessutom, som sagt, så är familjeföretag tenderar att vara mindre produktiva än andra. Man har visat i många olika forskningsartiklar att när familjeföretag säljs till externa aktörer så ökar produktiviteten jämfört med om de ärvs. Så att det finns liksom inget egenvärde i att ha massa familjeföretag, även om de såklart, liksom, jag är inte emot familjeföretag eller något sånt där, men arvsskatten i sig förhindrar inte effektivt företagande eller entreprenörskap. Det är ju många andra saker som är viktiga för att folk ska våga vara entreprenörer, alltså en stark tillit i samhället, trygghet och liksom en bra företagsmiljö på andra sätt, utan Att säga att slopandet av arvsskatten skulle sätta igång företagen och tillväxt, det känns som ett otroligt tunt underbyggt argument.
Istället för att slopa arvsskatten så valde ju nu regeringen att höja gränsen för hur mycket man får ärva eller ta emot skattefritt. Nu får du ärva någonting under 30 000 euro och får som gåva under 7 500 euro helt utan att betala skatter. Vilken inverkan kommer den här förändringen ha, tror du, på människor och på ekonomin i stort?
Ja, men det tycker jag är sund politik i stort. Att höja grundavdraget gör ju då att de som får, många personer som får relativt små arv, nu är 30 000 euro är mycket pengar, men det är ju då långt ifrån de hundratusentals eller miljontals euro som går till de absolut som är de största arven, såklart. Så det är bra för den liksom stora mängden människor som får relativt små arv. Och dessutom, så som sagt, så ser inte jag någon stark koppling mellan arvsskatt och tillväxt i allmänhet. Så att det kommer inte, enligt mig, ha några negativa effekter på tillväxten, eller inte positiva heller för den delen. Men eftersom det just gäller de här små arven så har det inte heller så jättestora negativa effekter för statens inkomster. För att ta bort arvsskatten helt, då förlorar staten ganska mycket pengar. Men höja grundavdraget kan vara en bra avvägning mellan de här två målen då.
Nu ställer jag dig en jättesvår fråga som hela Finland säkert jättegärna skulle vilja ha svar på. Men om inte svaret är att slopa arvsskatten, vad borde Finland göra för att få lite tillväxt?
Ja, det är såklart 10 000 kronor-frågan som vi säger i Sverige. Men det är så att i allmänhet så kan man ju tänka att Finland och de nordiska länderna har bra förutsättningar för att ha en bra ekonomi och tillväxt. Vi har hög tillit i samhället och vi har social trygghet som gör att folk vågar satsa på sina idéer. Och i allmänhet så kan man säga att staten ska försöka ge så bra förutsättningar som möjligt för att privata näringslivet ska kunna växa. Och det, med så bra förutsättningar som möjligt, menar jag till exempel att ha infrastruktur som fungerar bra, att se till att det finns kompetent arbetskraft. Och just det här med kompetent arbetskraft, det är ju en nyckelfråga, tror jag, för Finland, just med tanke på den demografiska utvecklingen. Att både vara öppen för ökad invandring och i den här, och speciellt då kanske kompetent arbetskraftsinvandring. Men även andra liksom invandrare som kommer i vuxen ålder, för då har många av dem har ju redan utbildat sig i sina hemländer och kommer till Finland och är redo att bidra i arbetslivet. Men sen gäller det också då att staten ser till att det finns ett utbildningssystem, både grundskola och gymnasium och vidareutbildning, som fungerar bra. För att det som staten ska undvika i mångt och mycket, det är att försöka bevara företag, alltså ge företagsstöd till företag som inte går bra. Alltså, det är svårt för staten och politiker att förutse vilka branscher som kommer gå bra och som är produktiva och bra att satsa på. Så därför så ska man inte då till exempel försöka bevara arbetsplatser om ett företag går dåligt, ska man inte försöka gå in och stötta kanske exakt det företaget, för att det är kostsamt och det hjälper inte. Den läxan lärde Sverige sig på något sätt under 70-80-talen när det var många stora företagsstöd, alltså i varvsindustrin till exempel, som staten försökte stötta upp under lång tid. Det kostade massor av pengar och företagen gick ändå till slut i konkurs. Så det är liksom dålig industripolitik. Bra industripolitik handlar om förnyande stöd, alltså stöd till forskning, expansion, innovation, företag som vill gå ut på den globala marknaden, alltså sådana där stöd som är till företag som själva tror att de har en bra idé, för det är företagen själva då som beräknar sin förmåga att lyckas. Så att liksom man ska inte skydda oproduktiva företag, man ska skydda människorna. Man vill ju såklart inte att massa människor ska bli arbetslösa, men istället för att skydda företagen, skydda då människorna med generösa omställningsstöd, vidareutbildningar, så att de kan få nya jobb. Och det tror jag är någonting som Finland ändå kan lära sig av Sverige. Att jag tror både facken i Sverige och liksom den statliga industripolitiken fokuserar mycket på att stötta arbetstagare till vidareutbildning, till omställning. Att under en övergångsperiod att man kan stötta de arbetstagare som blir arbetslösa. Men inte just att liksom stötta upp företag som går dåligt. Det är kostsamt och ineffektivt. Och sen en annan sak som är viktigt för Finland och hela världen, det är ju liksom den gröna omställningen. Och där finns det ju stora investeringsbehov som har stora externa effekter. Det vill säga, en grön omställning är inte bara bra för de företag som tjänar pengar på det, utan det är ju bra för oss alla. Och det är en typisk sån grej där staten har en stor roll i att gå in och stötta investeringar i olika grön omställning.
Tack för det här, Sofia Bucht-Hernes.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Sofia Bucht-Hernes, biträdande professor i nationalekonomi på Hanken. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och nyhetspoddens producent är Alexander Beijer.